välkommen till ett nytt avsnitt av Kyrkfika. Den här veckan har vi valt att publicera ett litet annat typ av avsnitt än vad vi gjort innan. Det är inte en intervju med en enskild person om dess liv, utan istället ett samtal. Ett samtal som vi har haft i en av våra gudstjänster och som har handlat om klimat och den kristna aspekten av det. Det är ett samtal med Johannes och Frida Widlund som är engagerade i en organisation som heter God jord, kristna för miljö och rättvisa. Och Frida kommer från Habo ursprungligen, har kopplingar hit, men är nu bosatt i Örebro och då gift med Johannes. Ett väldigt intressant samtal som vi hade om varför man som kristen ska bry sig om klimatfrågan överhuvudtaget. Vad har den att göra med det Jesus säger och hur han lär oss att leva? Och vad är utmaningen, problematiken, funderingarna kring de här frågorna idag? Så var gärna med och lyssna på det här avsnittet. Då vill jag säga varmt välkomna till Johannes och Frida Widlund som vi har med oss från Örebro idag. Kul att få ha er med.
Kul att vara med.
Jättekul.
Först för de som inte känner er. Vad gör ni och vilka är ni?
Tycker du börja?
Jag heter Frida som sagt och jag studerar till pastor på Akademin för ledarskap och teologi här i Örebro. Jag kommer från Habo och har varit med i Missionskyrkan tidigare, konfirmerat mig där. Och idag är vi här för att prata om klimat, men du ska också presentera dig.
Ja, precis. Det är lite där jag har nischat mig. Ja. Jag heter Johannes då, Widlund, och har utbildat mig inom hållbar utveckling och fred och miljökommunikation och sånt. Och idag så leder jag en organisation som heter God jord, kristna för miljö och rättvisa. Och arbetar som frilansare. Jag håller på att skriva på en bok på de här ämnena nu. Jag sitter och har haft ett bokmöte på morgonen med min mamma som har korreläst första utkastet och föreläser mycket också.
Vad kommer boken handla om?
Ja, den kommer nog antagligen till och med heta God jord. Så att det är just det här samtalet som vi för nu, fast i en längre version kan man säga. Det handlar om kristen tro och hur det här med skapelseansvar är en kanske lite bortglömd men fantastisk del av lärjungaskapet och tro.
Just det. Så, Det är ju precis de frågorna vi ska komma in på, tänker jag. Vi har ju i den här församlingen under hösten försökt lyfta de fyra värdeord som vi har satt som församling och som vi vill stå för. Som är tillsammans, utåtriktade, mänskliga och hållbara. Och nu är vi inne på temat hållbar och då tänker jag att det inbegriper ganska många perspektiv. Alltså bland annat det här med hur får vi en andlighet och ett andligt liv som blir hållbart. Hur har vi en hållbar livsstil när det handlar om både psykiskt och fysiskt välbefinnande och så. Och så tänker jag att det är ofrånkomligt när man pratar om hållbarhet också handlar om klimatfrågan och hållbarheten i relation till vår jord. Både i klimat och i rättvisa och i fattigdomsaspekter och ja, men allt det där. Hur lever vi hållbart liksom? Och därför har jag ju med er. Som lever väldigt mycket i den här frågan. Varför är klimatfrågan ens en relevant fråga? Alltså, alla är ju med på något vis att det här är stor grej och det är mycket om det, eller kanske inte tillräckligt mycket alltid i media, om hur akut läget ändå är för klimatet och så. Men varför skulle ni säga att det är en viktig fråga att engagera sig i som kristen och som kyrka? För jag tänker att det är ändå det perspektivet som jag tycker är lite särskilt intressant i den här frågan.
Mm. Nej, men jag tänker som jag var inne på här med och som jag berör mycket i min bok just att det här med att ta hand om skapelsen är inte en liten bisyssla eller så, utan det är en integrerad del av vad det innebär att vara lärjunge. Alltså en av de absolut första buden eller befallningarna vi får är ju just att bruka och bevara jorden. Att förvalta, att råda på ett ansvarsfullt sätt. Så det här är med från sida ett i Bibeln. Och det säger ju också mig någonting om att det berör ju även andra delar av det kristna livet. Jag ser ju det här med hållbarhet som du är inne på, jag ser det som en helhet. Jag tror att det är ofta samma saker som på något sätt sliter sönder vår själ och sliter sönder vår jord. Det är liksom samma grejer vi pratar om, men symptomen sätter sig både i stress och fåfänga, men också skövlade skogar och smältande isar. Liksom.
Och vad tänker du att det är för, alltså när du säger samma grejer, vad tänker du mer specifikt att det här rör sig om?
Ja, men alltså i grunden skulle jag ju säga, och det här är ju också en del av det som varför det är så viktigt att kristna och kyrkan engagerar sig i det här, det är ju att i grunden så är vår hållbarhetsproblematik en själslig, andlig problematik. Det handlar om saker som rör hjärtat. Det handlar inte om att vi inte har hittat rätt teknik än eller rätt uppfinning, utan det handlar om att vi inte lyckas tygla girighet, att vi har misslyckats i vårt relationsskapande både med varandra, liksom man tar fredsaspekter och sådana saker, med Gud och med skapelsen. Alltså vi behöver lite relationsterapi när det kommer till vår relation till naturen. Liksom.
Och jag brukar ta, eller mitt engagemang för klimatet ligger mycket i det största förstudet, alltså att du ska äta din Gud och din nästa som dig själv. För att vi lever i en helt annan värld idag än vad vi gjorde för 100 år sedan. Alltså för 100 år sedan så kunde du gå till affären och köpa mat. Och det mesta var från grannbyn eller från... Ja, man gjorde sina kläder själv och det var en annan värld. Och idag så är det så här, kolla bara bakom alla som lyssnar på det här. Kolla vad din tröja är gjord av. Så kommer du se att det är någon annanstans ifrån än Sverige för det mesta, och att din mat, om du kollar din kyl, vart kommer din mat ifrån? Så vi lever i en global värld som är annorlunda än vad den var för, och då för att älska vår nästa så måste vi också vara holistiska och tänka över våra köp. Vad gör vi med våra pengar? Ja. Hur gör vi med vår fritid? Vart åker vi på semester och hur påverkar det våra barns framtid? Alltså vi måste ha det större tänket för att vi lever i en större värld idag.
Mm. Jag tänker att det också är liksom utifrån perspektivet Guds rike, evangelisationsperspektiv, alltså hela, allt det på något vis innefattas i de här frågorna liksom, hur vi älskar vår nästa, vad är det för värld vi vill se, vad är det vi tänker oss framåt?
Jag tycker att på en bild en bok jag läste för ett tag sedan som bara beskriver lärjungaskapet som en triangel, kanske inte var en så bra triangel, ser ut som ett inverterat hjärta här, men ni vet alla hur en triangel ser ut, och att det finns ju då det finns en andlig och det finns en social och en ekologisk hörn liksom. Men det är alla delar av samma triangel, och bästa sättet att få så att säga resultat och alla de här olika områdena är att se dem som en helhet. Alltså precis som om man pratar, du pluggar mycket själavård nu till exempel i din pastorsutbildning, så måste man ju se på en människa som helhet. Det kan vara fysisk, det kan vara liksom i grunden en fysisk problematik, det kan vara psykisk eller det kan vara något andligt. Om vi ska nå människor med evangeliet och liksom, om man tänker då att det mer drar upp på det andliga hörnet, så har jag träffat så många. Jag har liksom bara pluggat i sekulär kontext liksom, som är så här, ja men alltså, varför bryr sig inte kristna om de tror att Gud har skapat jorden, varför bryr de sig inte? Eller liksom, förstår, ska man inte älska sin nästa som vi var inne på? Varför tar man inte hand om jorden som vi alla är beroende av då? Alltså det blir ju en det går inte att skilja de här åt. Och på samma sätt så tänker jag ju att arbeta för en bättre, en godare jord är ju det absolut bästa sättet är ju att bjuda med Gud på den resan. Att ha med hans ledning, att ta inspiration från Bibelns liksom, guidning på det här området och så vidare. Så allt hänger ihop.
Mm. Ja, men verkligen. Hur ser ni att vi som kyrka, som kristna, som församling liksom, skulle ta oss an de här frågorna? Alltså, vad kan man göra? Hur skulle man liksom... jag tänker, i och med att det är så brett och så stort, och för en del så gör det ju bara att det känns helt oöver, liksom, hanterbart på något vis. Hur ska vi angripa det?
Jag tror mycket att vi ska börja gräva där vi står. Och som församling så har vi så mycket... Alltså vi har ju en annan potential än vad människor som inte tillhör en gemenskap på det sättet som vi gör har. Alltså bara som det här behöver alla ha egna grästrimra. Jag vet inte vad det heter. Gräs... Ja, en trimmer. Ja. Nej, men så här, ja, men precis. Behöver alla ha en häxsax? Behöver alla ha det? Eller kan vi på något sätt ha någon gemensam, liksom, gemensam förråd där alla kan komma och låna saker? Behöver alla ha varsin bil? Eller kan vi också ha det här? Någon form av bilpool där man kan låna bilar när man behöver och sånt där. Alltså det finns ju jättemycket potential bytesbodar där man lämnar in kläder man inte längre behöver så att man kan... gå dit och hämta och byta ut något istället för att gå och köpa nytt till exempel. Det finns jättemånga olika saker. Och just att det kan vara svårt att tänka just vad kan jag som privatperson göra. Men där brukar ju du vara väldigt hård med att säga. Alltså, när har vi kristna inte bara gått på vad som är rätt? Alltså vi kan ju inte gå runt och tänka, ja men han gjorde ju så då kan jag göra det också. Om han syndar, då ska jag synda. Alltså det
är ingen kristen som skulle tänka att det är okej för mig att lappa till min granne på käften bara för att en annan slog ännu hårdare. Alltså, det blir fortfarande inte rätt.
Nej.
Men jag tycker det här är det är verkligen rätt fråga. Och jag håller med dig om att det så ofta känns som att det blir en börda, men jag tycker ju att det är mycket, det finns så mycket befrielse i det här också, alltså det som Frida är inne på, att bara leva närmare varandra och dela saker medan vi hjälper varandra mer konkret. Jag längtar ju efter att se liksom äldre sitta och lära min generation hur man faktiskt lagar kläder och typ punka på cykeln. Och kanske åt andra hållet att yngre människor kan få utbilda om jordens hälsa och liknande sånt som de läser i skolan. Men jag tror också att mycket av det som behöver göras är ju också evangelium. Det är ett glatt budskap, för att mycket handlar till exempel om att vi måste sakta in lite grann. Vi får inte hetsa så mycket. Det är mycket man inte måste, som Thomas Sjödin säger. Det absolut bästa vi kan göra för biologisk mångfald i våra trädgårdar är ju att bli lite latare till exempel. Ja. Varför ska vi kratta undan vartenda löv? Varför ska vi lämna en hög med stenar och lite bråte? Alltså vi behöver bli lite mer avslappnande. Men sen så tycker jag också att tänka just utifrån en sån här triangel är ett sätt att göra... Jag tror att det är en klok påminnelse att ha i bakhuvudet när man tänker kyrka överhuvudtaget. Att okej, vad kan vi göra om vi har församlingsdag? Jag känner till en av mina liksom, hemförsamlingar i Götene som valde att uppmana alla att ta med så mycket fallfrukt de hittade. Och så mustade de äppelmust ihop. Och så blev det liksom både social gemenskapsbyggande, man gjorde något ekologiskt, man tog vara på massa mat och sen så liksom hade man också en mötesplats där man kunde få be och sjunga lovsång, och man kunde även dela ut den här musten till folk liksom, till en uppmuntran, och det finns så många sätt att få ihop alla de här tre delarna utan att det blir en börda, utan det blir något trevligt.
Jag tänker att det är ett ganska viktigt perspektiv, eller alltså att just det finns det här liksom lusten och det enkla i det på något vis. Eller jag kan uppleva, alltså det här är ju en superutmaning för oss ganska välbärgade svenskar. Och jag tänker att Habo är ju verkligen ett sånt samhälle där väldigt många har det väldigt bra. Liksom. Och där ibland kan jag höra den här rösten, du vet, oh, men det är lätt för er att säga som är unga studenter och ni behöver inte så mycket och lätt att åka kollektivt och ni bor i en stor, vet, ni har hört om aspekterna. Mm. Alltså, medan jag ibland kan känna att fast hur mycket använder vi det som en undanflykt liksom, i att ta tag i läget.
Även här tänker jag att man kan vända på det och tänka mer. Och, alltså, jag försöker tänka på mina pengar som på något sätt en klump med förändringspotential. Eller som byggarbetare för Guds rike, som någon uttryckte det. Och absolut så finns det liksom aspekter av ett rikare liv som kan vara dåligt för klimatet. Men man får ju också en helt annan möjlighet att påverka positivt. Alltså, och det tror jag är viktigt att få in i sitt liv. Okej, vad är det jag kan göra? Alltså, hur kan jag maximera min positiva påverkan istället för att hela tiden tänka minus? Jag måste sluta med det, jag måste sluta göra det, jag måste sluta med att göra det. Alltså, i Habo kanske det finns fler folk som kan sätta upp solceller eller som faktiskt kan, eller som kan tänka, okej, jag har ju faktiskt möjlighet att vara med och investera i att byta ut vår fordonspark, så jag ska försöka köpa en elbil eller jag ska stötta olika initiativ, eller jag har liksom kontakter som in i kommun och liknande jag kan driva på. Så jag tycker att man kan vända på det perspektivet också. Alltså jag, eller ta trädgårdar och sånt, alltså pollinerare som ju verkligen behöver hjälp. De tycker ju om samma saker som vi. De älskar blommor och de älskar örtträdgårdar och de älskar liksom sånt som är vackert och som luktar gott. Men det kan också vara ganska dyrt att anlägga sånt. Men det är också sånt som man får helt andra möjligheter till om man är lite rikare.
Ja. Vi pratade om makt i vår maktmissbruk och hur Jesus använde makt. Och Jesus använde alltid sin makt till att ge någonting. Alltså han hade en utgivande makt som hela tiden användes för att lyfta andra. Medan människor som missbrukar makt, de använder makt till att upphöja sig själva eller förbättra saker för sig själva. Och om man skulle säga att pengar är makt, vilket det ju på många sätt är,
absolut,
så kan man ju tänka det och vända det mot sig själv. Om jag nu är privilegierad och har så här mycket pengar och därmed så mycket makt, hur Jesuslik är jag med mina pengar och med min makt? Och vad gör jag med dem? Och hur gör jag världen bättre med dem? För det kan jag känna som student just nu. Att jag kan säga det ganska ofta till mig. Tänk vad mycket man skulle kunna göra. Man hade mer pengar. Och vilket problem det är att många som har de godaste hjärtan aktivt strävar efter att inte ha så mycket pengar. Medan människor så att det blir liksom så att pengar hamnar i fel händer. För jag tänker verkligen just på hur fantastiskt det skulle vara om vi alla bara använde våra pengar till att göra världen bättre.
Ja, men verkligen. Jag tänker en aspekt som vi ska komma in på innan vi avslutar är ju också, som vi hann prata lite om innan vi började spela in här. Alltså just den här aspekten av klimatfrågan. Men det finns ju liksom någonting som har börjat pratas om ganska mycket nu är just begreppet klimatångest, inte minst bland unga människor. Att klimatfrågan, och det finns ju även en serie som går just nu på SVT som heter Domedagen, som handlar om det här liksom, med det överstående liksom, hotet och hur man hanterar det och så. Som på ett sätt kanske spär på den ännu mer. Liksom. Den frågan tänker jag. Alltså, vad tänker ni om det? Och finns det liksom, finns det ens ett hopp i den här frågan? Hur kan vi som kyrka liksom angripa det? Jag vet att du, Frida, funderar lite på det bland annat. Vill du säga någonting om det? Liksom?
Det är det fantastiska med vår tro. Att det alltid finns hopp, hur mörkt den kan se ut. Och jag tänker att just där så har ju vi som kristna någonting att ge klimatrörelsen. Att vi har ju verkligen hoppet. Att det finns någonting att ta fram emot, hur mörkt den kan se ut. Och jag tänker också det är det som gör att vi får fortsätta kämpa, att vi har hoppet i att Jesus älskar och kommer bära jorden, och vi behöver aldrig vara rädda, aldrig.
Men jag tänkte som Frida är inne på att det är ju verkligen en Men det krävs ju också en liksom, teologisk bearbetning. För att jag tror ju att Gud, som Frida är inne på, faktiskt kommer att upprätta jorden. Alltså hela jorden. Även om det kanske blir mörka tider innan det. Och det är ju något fantastiskt att känna att jag får vara en del i att den här upprättandet av skapelsen. Liksom, att man får kruka arm med Gud och arbeta för det, och sen så kommer han slutföra det. Det tycker jag är väldigt coolt. Men sen så tycker jag också att en aspekt av kristendomen är just att vi inte behöver lägga hela den här frågan på våra axlar. Det enda vi är kallade till är att fästa blicken på Jesus och göra det vi kan där vi är. Och sen så är det någon annan som vi kan delegera liksom den här stora bilden till. Och för mig har det ofta hjälpt mig som jag verkligen jobbar med de här frågorna på heltid. Att tänka sig, nej men jag får göra det jag kan. Och sen så får vi se om det är liksom, om mina 5 bröd och 2 fiskar kan få mätta många, eller om, för att det viktiga för mig är att jag gör det för Jesus och att jag gör det jag kan.
Tusen tack för att ni tog er tid att vara med här. Ni ska få skärmen liksom som avslutning. Om det är något mer ni vill skicka med till de som sitter där hemma, liksom, en hälsning, en uppmaning, och även om ni skulle vilja be en bön med oss innan vi avslutar det här. Så jag lämnar den till er. Jag ska bara få koll på det här. Vi gör så här, tror jag. Nu så.
Så, ska vi köra? Jo, men det jag skulle vilja skicka med som avslutning här, det är att just tänka på det här mer som... tänk att jag är en del av världens största folkrörelse. Alltså kyrkan har redan revolutionerat, har redan förändrat jorden liksom i grunden. Och tänk vad som skulle hända om vi tillsammans även liksom satte tänderna i den här frågan och var med och bygger någonting där allt vi gör, vare sig det är handlar eller planerar semester eller ber eller vad vi än gör, att allting ska få peka på Jesus. Där även vårt sätt att hantera skapelsen får ära Gud och peka på Gud. Jag tycker att det är en fantastisk möjlighet att visa på Jesus, och en fantastisk möjlighet att växa i sin relation med Jesus. Att omfamna även skapelsedimensionen av lärjungaskapet.
Och just som du säger här i slutet, att öva sig på sitt lärjungaskap, alltså att läsa Bibeln och be och fokusera på att göra gott, det är att bli mer hållbar. För om man vill läsa Bibeln så var Jesus väldigt tidig med att se vad som är hållbart, ett hållbart liv, både psykiskt och fysiskt. Så det vill jag verkligen skicka med, att be och läs Bibeln och ta ett steg i taget. Jag brukar tänka att jag vill göra världen bättre där jag går fram. Och det handlar ju om att dofta Jesus och att göra det lilla i vardagen för att det är rätt, för att det är gott, för att det gör både dig och världen bättre. Så det vill jag skicka med. Och vi kommer avsluta med en bön. Tack Jesus för att du är med oss. Tack för att du bär den här jorden och håller oss i din hand. Tack för att du är klippan i stormen och att vi aldrig behöver vara rädda. Att vi alltid är trygga. Vi riktar vårt hopp till dig och vi ber dig om att du ska hjälpa oss att leva bättre. Att du ska hjälpa oss att göra rätta val. Att du ska hjälpa oss att vårda våra relationer och våra ängar och våra skogar. Och att du ska sprida ditt hopp över den här världen så att det här klimathotet som finns just nu sakta men säkert kommer att stillas. Och där du kommer kliva in på den här jorden som vår kung.
Hjälp oss Jesus på... skapa hjärtan i oss som bultar för det ditt hjärta bultar för. Och lär oss att hitta det vackra och glädjen i att omfamna hela uppdraget, hela livet. Välsigna er i havtrakten. I Jesu namn. Amen.
Amen.